Ja, Annika Felton och Urban Nilsson, välkommen till Skogspodden.
Mm, tack.
Tack.
Vi befinner oss nu på höstexkursionen den sista dagen. Vi har precis ätit lunch och ni pratade på förmiddagen här och vi ska prata lite om det. Men vi kan väl börja med att ni presenterar er.
Ja, Annika Felton, jag är forskare, ekolog på SLU, Sydsvensk skogsvetenskap i Alnarp.
Just det.
Mm. Och Urban Nilsson jobbar på samma institution som Annika, Sydsvensk skogsvetenskap. Håller på med skogsproduktionsfrågor mest.
Just det. Och så ni är alltså kollegor på SLU då. Och ni gjorde ju varsina presentationer på förmiddagen som var mycket intressanta. Och vi kan väl börja med dig, Urban. För du tittar lite grann, lite övergripande på tallens utveckling. Hur den har sett ut och var du ser framåt. Mm.
Ja, och då har vi ju två stora datakällor som vi jobbar med. Och det ena är riksskogstaxeringens data och det andra är då de här älgbetesinventeringarna, Och i riksstaxdata så har vi ju inte sett det tidigare. Vi bara ser först nu att tallen minskar. Så nu finns det en tydlig trend i den yngre tallskogen att det blir arealandelen minska. Och då har vi ju som tidigare trott att den ersätts med gran. Men det ser vi inte riktigt i taxdata, utan granen är relativt konstant. Medan det som ökar, det är en blandskog där inget av löv, gran eller tall dominerar. Utan det är blandning av de här tre. Och i löv är ju då främst björk förstås.
Mm.
Den andra typen av data, det är då yngre älgbeteinventeringar som görs mellan 1 och 4 meter. Och det blir ju lite grann att se på vad händer i framtiden.
Ja.
Vilken ungskog kommer vi att få i framtiden. Och då ser väl möjligen bilden ännu lite dystrare ut för tall i Götaland. Att vi är långt ifrån där vi borde vara om vi hade velat behålla den tallandel som vi har haft historiskt. Men det som är positivt i det här, det är inte positivt med nedgång, men om man ser på den totala tallandelen så går det inte riktigt, då kan man inte se att den har minskat. Det är fortfarande så är den här relativt sena minskningen av tall, den är så liten i betydelse i det stora hela, så det fortfarande så finns det gott om tid att vända trenden. Det kan man säga. Alltså vi har inte gått så långt in i nedgången så att det kommer att bli permanenta spår om vi lyckas vända på det här nu.
Men om vi inte gör någon förändring utan fortsätter i samma ljusspår?
Då är vi på väg ner mot nära noll. Alltså, men det tar ju jättelång tid. Då pratar vi 100 år. Men det är ju en nedåtgående trend hela tiden.
Ja. Har du liksom tittat på orsaker till det här?
Man kan säga att det är hälften. Hälften av att vi inte når upp till de historiska andelarna, det beror på färre planteringar. Att man väljer att plantera något annat trädslag än tall.
Mm.
Så att, och den andra hälften av nedgången, det är då skador. Mm. Och det är ju mycket viltskador förstås. Men det kan ju finnas andra skador med också i de här data.
Mm.
Men mycket är ju viltskador.
Och det här hänger ju ihop. Men får du mycket viltskador, då väljer du kanske att anlägga gran istället.
Ja, det här är en självuppfyllande, eller en spiral neråt. Så, så mer skador, mindre planteringar. Men så har vi har ju hört på andra föredrag här på förmiddagen också. Som visar på att det går att vända på trenden.
Mm.
Med motivationsskapande och också då jobba med populationer och foder och annat. Så det går att vända på trenden.
Just det. Det här med, du visade också några intressanta siffror på liksom, alltså vilken produktion man får av gran respektive tall.
Ja, och det är ju då en annan bild. För traditionellt så har vi ju sagt då att tall kan hävda sig med gran på de allra svagaste markerna. Och sen så på mellanmarker så växer de ungefär lika och gran växer bättre på bördigare marker. Men och de här data kommer från riksskogstaxeringens data. Och det är ju jättebra data, men inte just för att jämföra trädslag. Mm. För att de växer ju inte bredvid varandra. Man jämför olika provytor med som kan vara miltals ifrån varandra.
Mm.
Men vi har då ett antal trädslagsförsök. Och i de trädslagsförsöken ser vi att tall växer lika bra eller något bättre än gran högt upp i ståndortsregister. Då pratar jag upp till G32 så är tall klart konkurrenskraftig. Mm. Och det gör att vi Vi antingen får börja prata om tallmarker mycket, mycket högre upp. Eller också så struntar vi där med tallmarker och säger att man föryngrar metall på en viss andel av marken. Och inte på de allra bördigaste marker, där ska man inte ha tall. Men på allt under G32 så är det fullt möjligt att föryngra tall.
Ja. Skulle du säga att gränsen går där någonstans? G32,
G34, G36? Ja, G36 är ju klart bördig mark. Ja. Men någonstans vid drygt G30 kan man säga. Ja. Då börjar gran. Och vi ser också då att det är inte så att bara för att om man har en T30 så innebär inte det att man automatiskt har en viss granbonitet. Granbonitet kan variera väldigt mycket inom en T30.
Aha.
Så att vad som är bra för tall är inte nödvändigtvis bra för gran eller okay. Tvärtom.
Intressant.
Mm. Så.
Men som en lekman då, ska man tolka det här så? Jag tolkar det som att man ska sikta på att anlägga en blandskog.
Men det är inte så dum idé. Därför att om man inte riktigt vet, så då planterar man en blandning av tall och gran. Och sen får då marken själv visa vilket av trädslagen som var lämpliga.
Ja, jag måste säga att det här stämmer ju så bra med vad vi gör på den här fastigheten i Bergslagen. För vi glesplanterar alltså gran, 1200 granar per hektar. Och så sår vi mellan granplantorna och får fram det här. Och det här är ju ganska stor utsträckning. Så är det G28, G30 och faktiskt lite högre också.
Mm. Mm.
Och så vi sår alltså på riktiga gräsmarker. Och vi får ändå upp tallen. Alltså.
Mm. Mm. Mm.
Och det är inte få tallar utan det är många. Alltså.
Jo men precis. Det var därför jag intog lite ledande fråga med blandskog.
Men om vi får fortsätta med det här. Så jag antar att ni har en markbredd ganska ordentligt då. För det är ju utmaningen att om man ska så och naturligt föryngra på bördiga marker, det blir vegetationskonkurrens.
Ja.
Jo men visst, vi markbereder med harv så grunt som det överhuvudtaget är möjligt.
Mm-hmm.
Vi vill att blekjorden ska synas.
Mm.
För där har vi ingen uppfryst.
Nej. Mm. Nej, just det. Ja, precis. Och sen spar vi lite fröträna också så det blir
tillskott.
Just för att skapa mycket mat till älgen. Och just mat, Annika, det har ju du tittat på. Berätta om ditt forskningsprojekt.
Ja, idag berättar jag om ett specifikt forskningsprojekt. Och det handlar om att försöka sätta fingret på kopplingen mellan älgarnas diet, deras hälsa och vikter och hur det förhåller sig till landskapets tillgångar.
Mm.
Mm. Och så foder spelar ju väldigt stor roll i det här projektet.
För du berättade där att hur du har gått tillväga genom att ta hjälp av jägarna och sen undersökt då maginnehållet på ett antal älgar.
Precis. Så jag fick hjälp av typ 250 jägare i 7 älgförvaltningsområden i Götaland och södra Svealand under en vinter för några år sedan. Och de ställde upp fantastiskt fint och samlade då massa olika prover faktiskt från skjutna älgar. VOM-innehållet var ett av dem och det var det jag berättade om idag. Vad vi har sett i de här VOM-proverna, vilka växter och hur den här dietsammansättningen skiljer sig väldigt mycket mellan olika områden.
Mm. Mm. Berätta, vad har du kommit fram till?
Ja, om vi ska ta den här skillnaden mellan områden och kopplingar till vikter.
Mm.
Det var ganska spännande för när vi matade in våra data och gjorde en statistisk analys så poppade det fram tre olika dieter som skiljer sig åt statistiskt liksom. Den här variationen faktiskt förklarar en ganska stor del av variationen i vikter.
Mm.
Vilket är ganska fantastiskt för det är så många faktorer som påverkar kalvarnas vikter. Och deras mammas storlek och förra sommaren och klimatet. Men dieten också då. Och vi kunde se, om vi börjar med två av de här tre dieterna, så ser vi att i områden med de högsta kalvvikterna, vi använder det som ett index, där hade älgarna lyckats hitta ganska mycket löv Speciellt Salix och Asp drog det här statistiskt. Där hade de också hittat tall förstås. Alla älgar i min studie hade ätit tall. Men liksom en lagom proportion. 15-20% av torrmassan var tall. Och medans i andra områden med låga kallvikter, där var dieten väldigt dominerad av barr. Så där hade man stor andel tall, 40-50%. Där hittade vi också mer gran och en och väldigt lite löv. Och ihop med det här mönstret är också mångfalden i dieten. Och det tror jag är väldigt viktigt. För i områden med höga vikter, där hade älgarna lyckats hitta drygt 30 olika växtarter enligt den här metoden under vintern. Medan i områden med låga vikter var det runt 20 arter. Det är ganska stor skillnad i mångfald.
Ja, just det.
Är det här alldeles ny forskning? Alltså resultaten? Är det dagsfärskt?
Ja, det är, alltså, jag samlade proverna 2014-15 den vintern. Sen så tog det ett par år att få grepp om det. Under åren sedan dess har jag faktiskt rest runt i alla de här älgskötselområdena som har hjälpt mig med prover och gett feedback och berättat om resultaten allt eftersom. Så för en del där ute kanske inte det här låter helt nytt, för de har hört om det i några år nu. Men vi utvecklar hela tiden analysen, och som alltid inom vetenskapen så tar det ganska lång tid att få det genom hela processen med granskning och allting. Och just nu ligger de här resultaten ute på granskning internationellt, förhoppningsvis snart publicerat till slut. Så man kan säga att ja, det är, när artikeln kommer igenom så är det dagsfärskt.
Just det. Det här bör ju de här kännedomen om det här förhållandena, det borde få oss att anpassa röjningen i ungskog till de här resultaten.
Ja.
Att inte röja bort något av det här begärliga lövet.
Precis.
Och det är också så, precis som vi gör, alltså allt undertryckt ätbart sparas från älgen.
Ja.
Eller hjortdjuren, ska du säga.
Ja, det är ju klokt. Vi vet ju också att älgarna kommer tillbaka till träden som de har betat på. Ett år kommer de ofta tillbaka till. Både tallar och runnar och aspar och ekar. Så det är klokt att ha dem kvar.
Just det. Vad har du fått för reaktioner när du har varit runt och presenterat det här? Jag har ju varit och sett din dragring i Frödinge för 1,5 år sedan eller sånt.
Ja, det är jättestort intresse.
Ja.
Det är det verkligen. Och det är kanske som du säger, att folk får upp tankar och idéer när de hör om resultaten. Att aha, det här skulle jag kunna göra hemma hos mig. Och kanske både när det gäller hur de sköter sin ungskog, men också, jag brukar också ta upp ganska mycket om andra små biotoper och kantzoner och delar av skogen. Och inte minst den äldre skogen som ofta täcker fler hektar i ett skötselområde än vad ungskogen är. För många av de växter som vi har hittat som är viktiga, som risarterna, de är ju främst i de äldre skogarna.
Ja.
Och de behöver lite ljus.
Just det.
Och de minskar ju nu i Sverige, och de får vi nog ta och värna om, för de klarar inte av de här täta grönskogarna.
Nej.
Och då kanske också sår ett frö hos folk och tänker, aha, just det, mitt trädslagsval har konsekvenser under lång tid.
Inte bara i ungskogsfasen, utan
nej,
även
precis,
sen.
Precis. Så jag menar, ståndortsanpassa för tall är ju inte bara fler små tallplantor för att mäta på, utan efter 20, 30, 50, 60, 70, 80 år, du har ju fodret hela tiden där.
Ja.
För det är 5 gånger mycket mer ris i de tallskogarna än i granskogarna med samma produktion.
Ah, just det. Så på så sätt så hänger ju er forskning väldigt tätt ihop.
Det gör det. Vi jobbar ihop också.
Ja. Man kan ju säga det att tallproduktion av stamved per barrbiomassa är mycket högre i tall än i gran. Gran är mindre effektiv på att göra stamved av ljuset än vad tall är. Så det blir mörkare på marken under gran. Och det vet ju alla, att det är mörkt under en granskog. Så att per upptaget ljusenhet så får man mer som biomassa i tall än i gran. Och det gör att det blir blåbär på marken under, i en tallskog. Mm. Så man kan ha både produktion av markvegetation och stamved i tall. Men det går inte att göra det i gran.
Nej.
Och det här påverkar ju runnar och aspar och säljar och ekar också. De behöver ju också lite ljus. De kommer ju in i äldre skogar. Mm. Det finns ju små runnar. Men de måste också ha lite ljus för att klara av det.
Ja, just det. Vad har de här resultaten? Vad blir liksom nästa steg på din forskning? Har det fötts nya idéer?
Det har det. Det har det. Så till exempel så har det inspirerat ny forskning som vi håller på med vad gäller stödutfodringens effekter. Mm. Jag kom inte riktigt dit, men den tredje dieten som vi identifierade var en lite udda skånsk diet som jag kallar för the sugar and shrub diet på engelska. Där hade de hittat en hel del rotfrukter och morötter och sockerbetor och sånt. Mm. Och inte mycket löv. Det var i och för sig ganska artrik diet, men ganska skevt mot grödor. Och där har de jättekonstig näringssammansättning i vommen och ganska låga vikter. Mm. Så det här har inspirerat till att studera sådana effekter. Stödfodringen både på djuren och skogen. Så det håller vi på med nu. Men det andra är också att vi verkligen fått upp ögonen för vikten av de här risarterna. Mm. Inte bara resultatet som jag visade idag, utan även ett annat projekt som jag jobbar med kollegorna i Umeå, Beyond Moose heter det. Där har vi nu nya resultat från älgar, rådjur, kronhjort och dovhjort som visar att risarterna är en jättestor del av deras årliga diet. Okay. 30-50% i vissa fall.
Aha, ja.
Så vi ska gå vidare nu med risarterna. Med nytt projekt, ny doktorand som ska kvantifiera hur mycket foder har vi här ute nu i våra produktionsskogar.
Mm.
Och hur kommer den här resursen påverkas i framtiden om vi gör förändringar i skogsskötseln. Det finns ju förslag på hur vi ska öka produktionen.
Mm.
Ja, det finns kortare omloppstider, kanske tätare skogar eller mindre gran eller mer gran. Och allt det här kan vi modellera.
Mm, just det
ska vi göra.
Mm. Ja. Mm. När du säger ris, är det främst blåbär och lingon?
Blåbär och lingon. Och i min studie var det massor med ljung. Mm. Också. Okay. I projektet Beyond Moose där vi samlar data både från Sörmland och Västerbotten spelar ljungen lite mindre roll.
Mm.
Men i min studie så var det lika mycket ljung som lingon som blåbär och tillsammans var de 26%.
Jaha, ja. Mm. Just det.
Okay. Så jag ska i det här nya projektet fokusera på alla tre.
Ja, spännande. Alltså att de äter ljung, det är ju, det känns inte helt intuitivt. Liksom, men
det ser lite torr och tråkig ut.
Ja, vi kör den.
Ja.
Fast det är finare än blommor då i och för sig. Ja. Men jag skulle inte äta den. Ja, intressant. Är det någonting som vi inte har tagit upp, Urban Annika, som är värt att nämnas?
Vi har ju haft ett projekt tillsammans som just då du pratade om röjning här. Så man kan röjning så kan man liksom, så kan man skapa foder. Mm. Och då visar det sig att björk är inte bara björk, utan om man röjer fram björkar, ställer ut björkarna i röjningen, så skapar man mera foder än om man har ett väldigt tät björkhia, som man säger på skånska. Så det är bättre att röja fram och ställa ut, och då blir det också då bättre för bärträden. De växer också bättre om man röjer fram. Så att det är ungefär 1000 björkar per hektar att ställa ut dem i röjningen. Och så sen så får man välja sen då, om man vill ha en blandskog med björkarna i, eller om man vill röja bort dem i en sen röjning. Och vi såg också då att stubbskotten har inte riktigt samma värde som foder som fröbjörkarna. Så de väljer hellre att äta från fröbjörkar än stubbskottsbjörkarna.
Okay.
Ja. Det är ju en ny insikt också.
Ja, precis. Du hade också något.
Ja, en aspekt som är jätteviktig tycker jag i allt det här är att det finns sådana bra win-win-potentialer här.
Mm.
För okej, vi har visat att älgarna har större vikter om de får mycket löv och hög mångfald. Mm. Om man jobbar åt den riktningen så gynnar man ju älgarna och jakten. Förhoppningsvis mindre skador för vi har spridit ut dem i landskapet.
Mm.
Men också den biologiska mångfalden.
Just det.
För skapar vi mer löv, inkluderar då runn och asp och sälj och ek och björk och metall, då gynnar vi en hel mängd olika insekter och fåglar och andra däggdjur.
Mm.
Så jag känner liksom det här borde kunna säljas som en win-win-win potential.
Ja, ja men verkligen. Ja men Annika, jättebra avslutning. Tack så mycket för att vi fick en pratstund med er. Nu börjar de ropa in oss här.
Tack så mycket. Hej.
Väldigt